Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 235 för vecka 47 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men, ja god dag.
Nej, men. Chockad du lät. Ja. Du visste väl ändå att vi var här eller?
Typ, jag hade nästan glömt av det.
Ja, mm. Ja. Det är lättant.
Ja. Jag är jättefascinerad här. Jag sitter och tittar på en karta över UFO sightings. Interaktiv karta. Man kan zooma omkring och titta och grejer. Det är väldigt fattigt i vårat område. Det är inte helt mycket UFOs här, men
det tänker jag.
Jönköping. Oj, där utanför Borås. Spännande. Om man zoomar in så ser man mer. Spännande.
Typiskt
utanför Lerum.
Borås.
Och Göteborg. Lerum, det är ju inte bra det.
I princip överallt nästan.
Lilla Edet då. Ja. Har de mycket?
Nej, Stenungsund. Ja, nej, jag hittade precis den här förut. Metro.co.uk har skrivit en liten artikel om det här. Och noterar att Australien inte alls är populärt bland utomjordingar. Mm-hmm. Jag har inte några besök där alls.
De kanske inte heller gillar stora spindlar.
Nej, det var precis det de kom fram till. Jag kanske inte tycker om spindlar. Jättefascinerande liten karta. Jag funderade på en sak efter förra inspelningen. Jag funderade nästan till och med på att jag skulle lägga ut en liten bonus när jag bara kommenterar på. För det var någon som betitlade sig själv som UFO-expert. Mm. Det betyder väl egentligen att man är sämre än alla andra på att känna igen saker.
Ja.
Jag är expert på att inte veta vad det är som flyger.
Ja, exakt.
Det där, där borta, det vet jag inte vad det är.
Nej, det där är ingen aning.
Jag är expert
det är
på att inte veta vad det är.
Nej, jag har ingen aning, jag har aldrig sett något sånt förut.
Fan, men det där är ju en blåmes. Nej, jag har ingen aning. Aldrig.
Nej,
sett.
Jag vet inte, det är oidentifierat.
Något runt schackar ut ett objekt som flyger bara. Det är en fotboll. Nej, det är något runt. Jag har ingen aning vad det där är. Aldrig sett.
Ja, men det är väl det enda man säger om man säger att man är expert på oidentifierade flygande objekt. För om man vet vad det är så är de inte oidentifierade och Nej. Då är ju hela påståendet nonsens.
Ja.
Håller helt med. Jag har varit på ett ställe som heter Stockholm Makerspace i veckan. Mm. Blivit medlem. Ja. Mm. Och det är skitkul. Jag vill bara tipsa alla som bor i Stockholm och som gillar att vad ska man säga, skapa grejer. För de har liksom allting där från knyppeldynor till CNC-fräsar och sånt som inte jag ens vet vad det är. Och 3D-printers och laserskärare och alla möjliga roliga grejer.
Ja.
Och det är liksom en ideell förening. Så att det är väldigt billigt. Det kostar typ 300 kronor i månaden eller någonting. Och då får man vara där hur mycket man vill och använda allting.
Mm. Så det Makerspace är fantastiskt bra alltså.
Ja, jag älskar ju hela den rörelsen. Det är så himla kul. Och det känns som att det är lite olika grupper av människor som kan mötas där också. Det är liksom alla möjliga åldrar. Och däremot jag skulle vilja att det var lite fler tjejer bara. Så att det vore roligt om någon tjej lyssnar på det här och vill gå med. Men det är Stockholm Makerspace och jag länkar till det från avsnittsbeskrivningen och sådär också.
Ja.
Ja.
Kul. Vi har fått en insändare skickad till oss från Katrin. Så tack så mycket Katrin för det. Det var här alltså från, det var från Metro, va?
Så här tidigt i avsnittet.
Ja, men
det här var lite mer... tårna lite där Katrin, tror jag. Ja. Börja ta över din roll.
Ja, men precis. Det här är lite mer att det faller in inom skepticismen mer än vad insändarna kanske brukar göra. För att det här är alltså då en lite längre insändare från en person som kallar sig för Osborn. Som är...
Är det Ossi?
Ja, det är lustigt att vara orolig över hur kristendomen trycks tillbaka och sen så nickar man sig efter en person som står på scen och biter huvudet av fladdermöss. Men ja, i alla fall så är det så att den här Osborn då är orolig för att det vankas förbud mot religiösa friskolor. Dels då, jag kommer säga han här i och med att man... Jag tolkar det här som en han av någon anledning. Jag säger han för enkelhetens skull. Men han i alla fall skriver här då att han ondgör sig över att man likställer kristen och religiös i det här sammanhanget. För han vill ju såklart att kristenheten ska ha någon sorts särställning, eftersom kristenheten har ju varit med och byggt svenska samhället. Och hur ska man då kunna bevara svenska samhället om inte kristendomen ska vara dominant då?
Men?
Ja.
Okej. Okay. Det är nog inga problem skulle jag gissa.
Nej, alltså grejen är den att det blir lite så här, jag kan läsa direkt ifrån. Jag skulle gärna vilja veta om någon sakkunnig svara mig på frågan om vad som är farligt med att tillämpa kristna värderingar i en skola. Det kan väl inte vara den gyllene regeln som inte passar, eller? Nej, för att det finns ju ganska många kristna värderingar, som till exempel att man ska slå ihjäl sina olydiga barn. Och där skulle man ju säga att en skola som jobbade på det sättet skulle ju ingen tycka var speciellt bra. Men den skolan skulle mycket väl kunna hävda att de jobbade enligt kristna värderingar.
Plus att jag menar det här med gyllene regeln, den finns ju i olika varianter men med exakt samma innebörd i typ alla stora religioner.
Ja,
och det, man behöver kulturer. Inte en religion för det heller.
Nej,
det är ju vanligt vett också. Men jag menar bara att den finns ju överallt. Det är liksom ingenting han kan försöka claima som kristet.
Nej, alltså den gyllene regeln är ju mer eller mindre en överlevnadsmekanism.
Ja, verkligen.
Som är totalt nödvändig för våran fortlevnad. Så att säga då, men det här är en sån typisk kristen idé i sig, att man tar någonting allmängiltigt och säger att det här var vi som kom fram till det, vi kom på det här och det är vårat. När det är såklart struntprat. Ska man däremot utgå från det som är unikt kristet så är det inte speciellt trevligt. Så att,
Nej, verkligen.
Det finns ju ett intressant, jag har sett det någon gång, ett tankeexperiment. Om man skapar en robot som är programmerad till att tillämpa alla bibliska lagar. Vilken religiös person, vilken kristen person skulle vilja ha den här roboten i sitt hem?
Mm.
Och det är förmodligen inte speciellt många.
Nej.
Så att,
ja, det är intressant.
Ja. Nej, men vi slänger ut det här också på hemsidan såklart, så alla kan gå in och läsa den här insändaren om man vill. Så tack igen till Katrin för det.
Det var jättespännande.
Kul när ni skickar in saker till oss. Det har ju varit shopping bonanza. Har ni köpt någonting kul på Black Friday eller?
Ja.
Ja.
Ja,
du vill veta vad?
Ja, kanske.
Nej, jag insåg att vi hoppade rakt in och pratade om saker utan att prata om vad vi har gjort. Det är ju november, så det har ju varit Novemberfestival, Sveriges största filmfestival för unga filmare.
Mm.
Där jag då är medverkande på något sätt och arrangerar det här. Och där har vi ju Scandinavian Foto som utställare, så de är där med ett bord. Min kollega köpte en URSA Mini Blackmagic-kamera.
Jaha.
Det gjorde inte jag. Den var jättebillig, kostade bara 24 000 nu, så han köpte den. Men det är ju inte lins och sånt där, det bara kommer. Men jag kände inte jag riktigt att jag hade råd med. Så jag köpte ett litet handtag som man sätter på mobiltelefonen, som man håller telefonen stadigare när man filmar, för 150 kronor. Nedsatt från 300 kronor. Så det har jag köpt. Den ska jag hämta imorgon, för den kommer på posten.
Ja, jag har faktiskt precis köpt det där också. Alltså en sån där... det låter som att du kanske köpte någon enklare. Jag köpte en sån här gimbal, alltså sån här...
Okej, okay, en Osmo typ.
Ja, exakt. Inte just precis den modellen, fast alltså inte det märket, men en likadan som jag kollat på.
Mm.
som också så här, alltså just gör samma sak.
Ja, det vill jag egentligen helst om, men det var också några tusen kronor mer än vad jag har lust att lägga på något sånt nu. Så det var liksom, jag försöker lite också leva som jag lär. Jag försöker ju lära ut att man inte behöver massa dyr utrustning för att filma bra. Man kan använda det man har. Mm. Och en liten pryl för 150 kronor som får, eller för 300 kronor för den delen, som bara ger en lite stabilare bild om man filmar med mobilkameran, och man dessutom kan skruva fast den på ett stativ som man kan sätta mobilkameran på ett stativ. Då. Ja,
absolut. Mobilkameran är ju så himla bra nu. Så att
det... Ja, men precis.
Ja.
Man kommer långt absolut. Med den numera.
Ja, definitivt. Precis.
Men en sån där DJI Osmo vill jag ha också.
Jag köpte faktiskt ingenting. Jag blev lite less. Jag fick så jävla mycket mail, alltså reklammail och sms.
Man får ju det.
Men det var verkligen, det var ett sjukt steg upp från förra året i antal, märkte jag. Det verkligen, det plingade till var tredje sekund, tror jag, i min telefon.
Och sms.
Alltså, det var sms och mail, och det var inte bara under fredagen. Liksom. Fredag hade väl varit en
sak. Nej, det är hela veckan.
Hela veckan, hela helgen.
Det värsta jag såg var nog någon som skrev Black Friday Week.
Ja, det, men det är jättemånga som har skrivit.
Nej, Black Week. Black Week. Många har skrivit. Ja, Black Friday Week.
Ja.
Svart fredag vecka.
Nej, men
det har inte jag sett på. Det såg jag ändå, blev så irriterad över, så kan det inte vara.
Ja.
Och så är det Black Weekend, och sen så kommer Cyber Monday idag.
Ja,
och så
precis.
Men precis, det tar ju aldrig slut. Men på det temat så är jag med i en reklamgrupp på Facebook för folk som jobbar inom reklam då. Och då var det någon som ställde just den frågan: kommer ni köpa något på Black Friday, eller har ni köpt något på Black Friday? Och då skrev jag: nej, jag får så mycket reklam så att jag blir bara irriterad, jag bara klickar bort allting liksom. Så jag har inte köpt någonting. Och då var det en som svarade mig och bara: du kan ju bara avprenumerera på mailen. Jag bara: ja, okej. Okay. Thanks for mansplaining. För det är väl liksom så här, det vet jag ju att man kan.
Mm.
Och hade jag aldrig velat ha mailen så hade jag givetvis gjort det. Det är liksom det är ingen ny information för mig att man kan avprenumerera på mail.
Nej.
Så jag bara la in en sån GIF: thanks for mansplaining. Och då kommer en annan snubbe. Och helvete, han... Det första han säger till mig är: fast det där var ju faktiskt inte mansplaining.
Okay.
Känner vi att man målar in sig själv lite i ett hörn när man ska börja förklara för mig vad mansplaining är?
Ja, precis.
En liten bit kanske.
Ja. Sen fortsätter han, alltså, han och jag har hållit på att tjafsa i 2 timmar, tror jag. Han skrev, på slutet försökte han liksom hjälpa mig att formulera mig. Han bara: ja, men du borde ha skrivit så här istället. Och så skrev han så här flera meningar: jag förstår att många skickar ut meddelanden under Black Friday. Jag tycker att det blev lite för mycket. Alltså, han försökte spökskriva som jag borde ha skrivit istället.
Okay.
Och då kände jag också så här: okay, fast nu är det så att jag jobbar ju med kommunikation. Jag jobbar ju med att skriva. Det är liksom det jag skickar alla mina fakturor för, är att jag skriver.
Ja.
Jag tror inte att du behöver hjälpa mig med det här, och alla andra verkar ju förstå vad jag menade. Nämligen att man blir inte kanske köpsugen om man får 400 mejl, för då orkar man inte kolla på något till slut.
Nej.
Och det handlar inte om att jag behöver avprenumerera på mejlen, utan det handlar ju om att de har varit dåliga i sin kommunikation, för alla kommunicerar samma sak. Och jag tycker inte att det är lockande då.
Och sen är det ju det också, det som gör mig lite anti ibland så där då, är ju det att man kan ju faktiskt numera kolla ganska noga hur priser skiftar.
Verkligen.
Prisjakt till exempel har ju väldigt utförlig statistik för hur specifika företag har höjt och sänkt en specifik produkt.
Ja, okej. Okay. Intressant.
Ja, så jag går in och kollar också. Så att när det står till exempel att nu har vi sänkt den här med 32%, då kan man gå in och kolla och se att okej, men för 5 dagar innan så höjde ni priset med 500 spänn, och det är det som gör att det här överhuvudtaget blir en sänkning.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att all shopping egentligen, det gäller ju framförallt, jag menar, det här är ju verkligen shoppingperiod, i och med att vi kommer ju in i mellandagens rean om en månad bara. Och då är det ju bra att tänka på också att man ska ju inte bara gå på det här att vi har sänkt den här med 13 000, ja, men kolla Prisjakt först, kolla Price Runner först. Jag litar inte bara på vad de säger, för att också är det så att väldigt många skriver att ordinarie pris är.
Ja.
Och då kan man kolla statistiken även där på till exempel Prisjakt då. Och se att, okej, ordinarie pris är 4 000 spänn och ni säljer den för 2 300. Ja, men ni har aldrig tagit mer än 2 500 för den här.
Det kan man se det på Prisjakt? För det är lite intressant. För att jag tänkte köpa en grej som jag ändå tänkte köpa, liksom, som jag vet att jag behöver. Och då kollade jag från det företaget, så fick jag ett mejl att så här, nu kostar det här bara 40% mindre mot vad det brukar. Och det är en grej som jag brukar köpa varje månad. Liksom. Så jag vet exakt vad den kostar. Så gick jag in och bara, ja, men den kostar ju typ 20 spänn mindre. Alltså något som, då har de ju ändrat, eller de har ett sånt originalpris som de aldrig har tagit.
Ja, alltså, för att, vad de ofta benämner det som är till exempel rekommenderat pris.
Precis. Ja. Men man kan väl inte, kan man komma undan med det? Jag bara undrar rent så här konsumentköpsmässigt. Man kan väl inte skriva så, tror jag inte. För det, de får ju se ut som att de har rea hela jävla tiden.
Gråzon kan man säga.
Man skulle nog kunna anmäla det som falsk marknadsföring, för att det får ju det hela, speciellt när man uppger procentsiffror. Jag menar, jag såg en vara, kommer inte ihåg exakt vad det var för någonting, men den kostade 1700 och det stod att den hade, att det ordinarie eller rekommenderat pris då var 3995. Och den här butiken då i fråga hade aldrig tagit mer än typ 1900 för den här grejen. Och det var när de lanserade den för ett år sedan då, när de fick in den i sortimentet för ett år sedan. Så att det här är ju...
Men det kan man alltså se på Prisjakt?
Ja.
Man ska ju nog anmäla röven av varenda jävel, för att det är så trött på det där.
Det man kan göra egentligen är att som jag tror är betydligt mer effektivt. Hittar man något sånt här som konsument och ser att man tycker att ja, men det här är ju bedrägligt. Skriv till dem på sociala medier. Ta en skärmdump på det från Prisjakt till exempel då. Jag vet inte om någon annan, jag vet inte om PriceRunner har den här tjänsten, men Prisjakt har det definitivt. Lägg in det där och fråga rakt upp och ner. Tycker ni att det här är ärligt? Jag tycker att det här är att ni lurar era kunder. För att då kan jag lova att det händer betydligt mer och snabbare än vad det gör om man anmäler någonstans. För att det bästa är name and shame, liksom. Ut med det på sociala medier. För att väldigt många företag idag, alltså i princip alla större företag, är ju aktiva i sociala medier. Så att det får mycket större genomslagskraft. Det är många fler som kommer i kontakt med det på väldigt kort tid.
Absolut, men man kan ju anmäla på Konsumentverket också, det kan man göra på nätet. Så man kan ju göra det med i alla fall. Ja, ja. För att jag tror att om man får en tillsägelse av dem, det tar de flesta ganska allvarligt också.
Ja, ofta är det ju då så att det, alltså att Konsumentverket gör ju en tolkning. Det är ju till och med det vad ARN gör. Men ARN har ju ändå jurister som gör en tolkning. Men deras tolkning är ju inte heller bindande på något sätt.
Nej,
så att,
men det kan ju bli dålig PR om man får
men det är det jag menar, att det blir mer omedelbar dålig PR om man går ut i sociala medier och säger att det här, ni lurar era kunder genom att skriva på det här sättet. Ingen vill ju lura sina kunder.
Nej, och precis så när man får mycket medhåll från folk och folk går in och likar och bara vad håller ni på med och sådär. Det är självklart, jag håller med dig. Det ger bra tryck.
Ja, så att ja. Nej, men vi får lite tips inför nästa shoppingsäsong.
Ja, men precis. Det dröjer väl ett par dagar kanske.
Ja, exakt.
Nej, men jag har inte köpt någonting på de mejlen eller sms'en som har kommit. Utan jag får ju lite samma reaktion som Frida. Det blir så mycket att jag skiter i det.
Nej, precis. Alltså, är det någonting man vet att man vill köpa, då kollar man upp det och ser, var är det nu? Ja, men då kan jag lika gärna köpa det nu. Och annars skiter man i det, typ.
Precis.
Jag tycker att det blir lite löjligt också för vissa branscher. Jag menar, det passar inte in i alla branscher, men ändå skulle alla haka på i år. Jag fick reklam-sms om Black Friday-lån till exempel. Det kan jag väl tycka är lite orimligt.
Men ganska mycket ryms ju ändå under Black Friday, men Cyber Monday är ju ganska specifikt.
Ja, jo, det är det.
Men då Zalando.
Ja
okay, Dressmann. Det är ju... Ja, precis. Det är ju i sig näthandel, men det är ändå inte... Det ska ju vara teknikprylar, liksom.
Okej.
Så det är väl bara ett sätt att förlänga.
Men det här är ju en sån typisk grej som det blir alltid en viss mån av förvirring när det här är någonting nytt. Det är ju fortfarande någonting som är väldigt nytt. Och det är samma med Halloween egentligen. Det är knappt någon som vet när ungarna ska ut och tigga godis egentligen. Så ungarna kommer typ 4 dagar. Olika dagar liksom, att det sprids ut så att ja, idag borde man kanske egentligen gå, för det är den här och den här, och sen aj, det var visst på lördag, för då är det här och det här, och så blir det, ja, det blir så jävla röra av alltihopa, men det är väl charmigt också kanske. Det tar sig väl ett tag innan det sätter sig i kulturen på något sätt.
Ja, det är väl det. Men ni får ursäkta, jag har zonat bort och gäspar mycket, men jag jobbade helgen hårt och mycket, så jag är trött.
Mm. Ja, jag är också skittrött. Jag kunde inte sova i natt. Jag vet inte var. Varför ska man börja tänka på typ så här, när man gjorde bort sig i lågstadiet när man inte kan sova? Vad är det för... alltså, kan någon forska på det här? Varför börjar man tänka på sånt när man inte kan sova? Och typ så här, alla jobbgrejer, man är stressad över det, ska man också börja tänka på då? Och så här. Mm. Idiotiskt.
Ja, det är jättedumt. Men det finns säkert någon psykologisk förklaring till det. Man oroar sig för att man inte kommer kunna somna, och så tänker man på vad är det som kan få mig att inte somna, och så
ja.
Vad skulle jag kunna tänka på som, alltså, ja. Så är det igång liksom.
Ja.
Yes, men vi drar väl igång här.
Ja, det tycker jag absolut vi gör. Vi slänger oss in i nyhetsronden. Vi ska börja med ekonomiprofessorn Gary Brester, som numera pensionerats men som tidigare var verksam vid Montana State University. Han har nu visat att EU har tagit skada av att förbjuda GMO-grödor. Det här har alltså påverkat produktiviteten negativt. Tidigare har man hävdat att produktiviteten inte har påverkats, men Brester har nu alltså visat att det har den absolut gjort. Så det kunde man kanske ha anat.
Okej, så nu har man alltså bevisat att det inte är farligt och att det påverkar produktiviteten negativt att inte använda GMO.
Ja,
okej. Okay. Och ändå är folk emot det.
Det är klart.
Ja, men det är logiskt.
Mm. Mm. Och en rysk kosmonaut berättar för Russia Today att han var väl i och för sig kanske inblandad, för han har varit uppe på ISS, att man har hittat bakterier på den internationella rymdstationen som inte kommer från jorden, och att det faktiskt kan röra sig om utomjordiska bakterier.
Mm.
Resten av artikeln, den största delen, handlar om hur man tidigare faktiskt har fått med sig jordiska bakterier upp i rymden, och hur de överlever vakuum och extrema temperaturer, och hur det innebär att biologer vill ändra biosfärens gräns från 20 till 400 kilometer.
Okej.
Ja, det var liksom poängen med den här artikeln.
Okej, ja.
Man glömde ganska snabbt bort de här utomjordiska
bakterierna. Ja, det känns som det. ICAs julkalender har i år med en bild på en kvinna i hijab på själva julkalendern alltså, och naturligtvis så lät inte den svåra indignationen vänta på sig. Det här kommer som bekant då från människor som ser all form av deltagande från muslimers sida som islamisering, trots att de såklart utgör en portion av det svenska samhället faktiskt.
Och bloggaren Olivia Budgden har fått skit sedan hon påstår att cancer inte bara då inte är farligt, utan det är faktiskt kroppens egna sätt att rensa sig.
Snälla.
Mm-hmm. Ja, rensa sig från sig själv kanske då. Ja. Bloggposten är bortplockad utan kommentarer efter hatstormen som följde.
Konstigt.
Fy fan vad äckligt skrivet.
Ja, och alltså, vad får man
en sån där skit mot alla som har förlorat någon i cancer?
Ja, visst.
Ja.
Och sist men inte på något sätt minst då, en katolsk kyrka i södra Australien fick täcka över en staty som fått en, lite ska vi säga då, olyckligt motiv. Statyn kan vid första ögonkastet ge intryck av att ett helgon erbjuder sin penis till en liten pojke. Men eftersom sådant inte sker i det öppna, så har man nu täckt över statyn, så det kan ske i det fördolda som den katolska kyrkan
har sett. Förlåt, jag
kallar det. Får jag titta?
Ni har sett bilden där, antar jag.
Ja.
Nej, jag håller på och laddar in den här. Fantastiskt. Det påminner mig att jag tog en bild ur en tidning idag. Det står, är Trollhättans tidning. Mm. Fast det är väl från TT. Men det står, citat, pastor, slutcitat, skickar våldsporr till frikyrkotjejer. Uh-huh. Citaten där som jag tycker är lustiga. Unga kvinnliga ungdomsledare i flera frikyrkor har utsatts för sexuellt ofredande. De får anonyma försändelser hem i brevlådan med grov våldspornografi. Breven är undertecknade av citat pastorn, slutcitat, som önskar citat Guds frid, slutcitat.
Ja, men, fy.
Det är jätteundligt.
Ja, usch, vad
obehagligt.
Ja. Det är verkligen otäckt.
Ja, det är ju rent, det är ju trakasserier.
Ja, ja, jag undrar liksom lite vad menades med citat pastor, slutcitat, men det,
ja.
Ja, det visade sig ju där.
Ja, det gjorde det. Vi ska gå in i diskussionsronden. Det blir en kort diskussionsrond den här gången, men vi får väl hålla till godo med det som bjuds.
Jag tror att vi kommer kanske diskutera lite på kvack,
ja, vi har lite att prata om.
Upp, så. Ja.
Så är det absolut. Men det är så här i alla fall att det är några forskare, ett forskarteam då, som har kollat lite på den idén om systemkollapsen i Sverige. Medieforskaren Jesper Strömbäck då, som har tagit tag i det här, och de har då tittat på nästan 40 stycken internationellt jämförande index då, som alltså undersökningar helt enkelt på nationsnivå där man, det här, som jag säkert, har ni säkert sett såna här World Economic Forum till exempel är väldigt bra på att göra såna här korta videos där de förklarar hur världsekonomin ser ut, alltså så här topp 7 länder för lycka och så här, alltså med såna här index, ja, när man, såna här mätningar som faktiskt görs precis hela tiden. Och såna här finns ju som sagt då över ganska många olika saker, och då har man jämfört då de här nästan 40 stycken indexen då. Mäter bland annat demokrati, jämställdhet, social rättvisa, företagsklimat och inkludering. Och då är det då Jesper Strömbäck och så bland annat då Ann-Therese Enarsson som är vd på tankesmedjan Futurions som ligger bakom det här då. Men vad man har kommit fram till här då är att den här idén om systemkollapsen då, som propageras för på alla möjliga sätt och framförallt då från extrempolitiskt håll ska man väl säga, där det finns någon sorts vinning i att driva på den här idén om att Sverige är på väg att dö ut mer eller mindre, och det var ju det lite som den här insändaren vi började med att prata om här tangerade också, att det Sverige som vi känner till är på väg att försvinna. Men den här idén om systemkollapsen kan de här forskarna i alla fall då helt avfärda egentligen, för att Sverige ligger så fantastiskt bra till i princip vilket index man än tittar på. Att det finns, man säger så här då.
Det betyder ju för sig inte att man inte kollapsar, det betyder bara att man kollapsar mindre än alla andra.
Ja, precis. Alltså, det skulle det kunna göra, men han säger så här då till exempel då, eller de säger så här då, som har forskat på det här. Om Sverige verkligen stod inför någon form av systemkollaps eller hade så stora problem som en del hävdar, så skulle Sverige inte genomgående ligga bland de 10 ledande länderna. Med andra ord, det som utmärker Sverige är inte ett land i kris. Det som utmärker Sverige är ett land som på flera olika områden tillhör det ledande i världen. Mm. Och det är ju så att man kan inte ha det där, ja visst, ekonomin går jättebra, men Sverige är på väg att kollapsa. Ja visst, alltså, vi ligger bra till internationellt sett. Våran brottsstatistiken ser bra ut, brottsligheten går neråt, men Sverige är på väg att kollapsa. Det finns liksom inga sådana här sammanhang utan, eller samband då, utan man, sådana här är ju saker, det är ju faktorer som man kan peka på, till exempel att demokratin är på väg att försämras då, eller urholkas, va? Att yttrandefriheten begränsas, att ekonomin går dåligt. Det är sådana saker som går, så att ett land på i viss mån kan kollapsa, för det kan ju ske, va? Så att hela principen är ju korrekt, alltså det kan hända, det är ingen, alltså, sak som de har hittat på det sättet, men att Sverige som ett av världens just nu mest framgångsrika länder skulle stå på ruinens brant, va? Det är ju då en total myt. Och jag såg en krönika om det här, det måste ha varit idag, just det här, att som till exempel Sverigedemokraterna har ju tjatat om det här i 30 år nu.
Och, det är ganska länge.
Ja, och det är ju så här att det är ett hack i den skivan, va? För att det låter precis likadant hela tiden. Ja, men nu kommer det, och det här är ju folk som hoppas på den här kollapsen, för att det är då de vet att de kan kliva in och ta över, för att det är ju en makt det handlar om. Men så länge det inte sker, så visst, det finns ju alltid de i deras närhet på något sätt som tycker att oj, jag såg en bil brinna på nyheterna, nu är det på väg och vi är på väg att dö allihopa.
Men om man hävdar någonting tillräckligt ihärdigt och tillräckligt fast, så tror ju de flesta att det är sant, va?
Ja, de flesta verkar ju inte gå på det. Och det verkar ju ändå
vara, men i varje fall tillräckligt många så att de blir invalda.
Ja.
Precis. Och jag tänker också att det är så här, det är ju ganska lätt att hävda någonting som är så diffust, för att de säger ju inte konkret så här, vad är det som håller på att kollapsa i Sverige?
Nej, vad
för då har de ju inga siffror, utan då är det ju precis som du säger att nej, här går det bra och i det här fallet går det bra och så vidare. Utan det, är ju, det de gillar att göra är ju att peka på enskilda händelser och säga, ja, kolla på det här. Det här hade vi inte i Sverige för 40 år sedan, eller vad det nu är för någonting.
Nej, och grejen är den att även om man gör det så finns det ju siffror som visar motsatsen. Så att,
vad... Och jag skulle ändå inte vilja leva i Sverige som det var för 40 år sedan.
Nej, jag tror inte att de skulle vilja det heller faktiskt.
Nej, och grejen är ju den att det är ju faktiskt vi som bestämmer vad vi tar med oss i livet. Det är vi som bestämmer vad vi ska ta med oss framåt. Va? Det är samhället som bestämmer vad som är värt att bevara och vad som inte är värt att bevara. Och sånt som inte är värt att bevara, det knuffas åt sidan av oss, av befolkningen. Det är sånt som vi, högtider som vi slutar fira, traditioner som vi slutar med, och saker som vi börjar göra istället. Vi blir mer inkluderande. Vi, alltså, alla de här grejerna från kvinnlig rösträtt och alla sådana här saker, va, som man tycker numera, ja, att jo, det här är ju faktiskt, alltså, goda idéer som vi vill fortsätta med, och det var en positiv utveckling för samhället. Så att,
ja, det, gud, ja, det måste jag kolla upp förresten.
Men,
ja,
men grejen är ju den då att vad man går på istället då, det är de här diffusa idéerna. Som, hur mäter man att folkhemmet är på väg bort?
Mm, verkligen.
Det kan man ju inte mäta, för att det är ingen som definierar vad ett folkhem är. Vad är det svenska folkhemmet? Utan det är den här känslan av att det är på väg utför. Det är den man säljer in. Man säger då att, ja, men, känns det inte lite otryggare nu än vad det gjorde för 5 år sedan?
Mm.
Känns det inte lite otryggare nu när det har kommit in så mycket bruna människor i Sverige?
Ja, och sen det här med svenskheten. Det är ju också ett sånt begrepp som alltid dras upp. Att svenskheten är på utdöende. Och man får inte vara svensk. Och man får, ja, alla de här grejerna. Som också är, det är ju väldigt svårt att konkretisera. Vad innebär det faktiskt?
Mm. Alltså, det innebär
det är ju bara en känsla hos en person eller flera.
Egentligen.
Ja, och kommer då de här bruna människorna från andra kulturer och vill fira våra högtider, ja, då försöker de infiltrera och islamisera och ja, och ta över inifrån. Och vill de inte vara med, nej, då är de separatistiska och då kan de inte integreras och då har de ingenting här att göra. Då ska de också hem. Det finns ju ingenting. Det är precis som den här julkalendern som jag pratade om här under notiserna egentligen. Att all form av deltagande ses som negativt. Och det kommer ju endast från människor som ser deras blotta existens som något negativt.
Ja, för det är som du säger, om de håller sig utanför, om de bor i speciella områden och inte träffar några svenskar, liksom etniska svenskar eller vad man ska säga, då är det också fel.
Ja, ja.
Alltså, då är det ju så här, aha, ni vill inte vara med i vårt samhälle, vad fan gör ni här då? Om de försöker vara med, då är det, vad fan ska du göra här, ta plats?
Jag kommer här och ta våra jobb.
Ja, men tyvärr så, man tror ju att det argumentet är ett skämt, men man ser ju mycket liknande sådana grejer ändå.
Ja. Nej, för antingen så är man bidragstagare eller så försöker man ta våra jobb.
Mm.
Och det är lite svårt.
Eller gärna både och. Det tycker jag är bäst.
Precis, men halvtidstjänst. Nej, så det, men i alla fall så är det ju så att forskningen visar ju då, kan man ju trygga folk med kanske i viss mån då, att nej, vi står inte inför någon sorts systemkollaps, utan det går faktiskt ganska bra för oss.
Jag tror tyvärr inte att de här människorna känner sig trygga av det. Utan jag tror att de skulle känna sig mer trygga om det var systemkollaps. För då skulle deras världsbild vara intakt.
Ja,
jag vet inte.
Ja, men alltså jag tror också lite där att det är lite dit man vill. Att man sitter och vrider händerna av att oj, nu blev det ett terrorattentat här. Och nu kan vi späda på den här otryggheten som vi har sått under så lång tid. Mm. Och sånt, det är väldigt lätt. Jag tror det är väldigt lätt för sådana idéer att vinna mark. Just när folk har en grundrädsla. Liksom.
Ja, när du nämnde kvinnlig rösträtt så kom jag på, läste något som en kollega till mig skrev tidigare i veckan, tror jag. Men han har också skrivit det här på tal om systemkollapsen. I natt brann 11 bilar i Borås. När ska människor och samhälle på allvar börja reagera? Vad ska hända innan något görs? Ska vi behöva leva med detta? Och vad kommer i nästa skede? Det är ingen som bryr sig.
Mm.
Och den här idén om att det är inte någon som bryr sig. Ingen försöker göra någonting åt det. Den är också lite spännande.
Ja.
Det stämmer ju inte heller. Alltså, visst brinner det bilar ibland och det finns områden som är utsatta på olika sätt. Men det är inte så att de är lämnade åt sitt öde och att ingen bryr sig. Det görs jättelika insatser.
Ja, det är klart.
För att det inte ska vara så. Men för att, det är det här som att har det inte lyckats så har man inte försökt.
Nej.
Det är också en skön inställning.
Mm.
Ja, och sen är det ju, det här kommer ju, såna här grejer kommer ju ofta från personer som inte är pålästa alls i området, alltså inom ämnet. Som inte har undersökt ens en gång vad görs. För hade man gjort det så hade man inte sagt så.
Nej. Så. Nej, och det som jag först kom att tänka på när du pratade om kvinnlig rösträtt är, det har egentligen med MeToo-kampanjen och det här att göra.
Mm.
Men det var en sån speciell vinkling av det, så jag kan nästan inte undvika att inte nämna det eftersom det dök upp det här med kvinnlig rösträtt. Han skriver så här: sitter här och är tacksam för att man belyser i MeToo den skeva manligheten som inte kan hanteras av vissa män. Detta drabbar många kvinnor, men faktiskt ännu fler män. Bland annat genom fler mord och misshandelsfall riktade mot män än mot kvinnor. Störda män angriper andra män, men i debatten görs alla män till förövare trots att många av dem är offer. I den allmänna jämlikhetsdebatten saknar också belysning av vissa fakta. Fake news som inom vissa områden är helt accepterad och inte ifrågasätts. Till exempel när allmän rösträtt infördes, som sanning är etablerat att kvinnor fick detta långt senare än män. Sanningen är att män fick detta senare än kvinnor i Sverige.
Mm.
Hur var detta då? Jo, fram till 1920-talet var det betydligt fler män, dock inte alla, än kvinnor som hade rösträtt. Rösträtten var då inkomstrelaterad. På 20-talet infördes så kallad allmän rösträtt och beslut hade tagits om vid olika tillfällen för de olika könen, men i val fick det vara vid samma tillfälle. Men alla män fick inte rösträtt. Direkt könsrelaterat var att män som inte gjort värnplikt av olika skäl inte hade rösträtt. Dessutom saknade fånga rösträtt, och nästintill alla dessa var och är män. Och sen är det någonting om att det är någon myt om att kvinnor är missgynnade i pensionssystemet och kvinnor får mer utav sjukvårdssystemet och sådär.
Mm-hmm.
Alltså face slap grej.
Mm-hmm.
Mm. Sen kommer en professor som också är kollega och kommenterar: ja, rätt ska vara rätt. Har du sedan källanvisningar blir det ännu bättre.
Mm, det var ganska bra.
Ja, det var en bra kommentar på det. Men jag fascinerade med den vändningen av... Men det är faktiskt mest synd om män.
Mm.
Ja. Det är väl jättebra att man tar upp den frågan också. Så jag har ingen problem med det. Men att det ska kännas som att man måste ta sig in under den här MeToo-hashtaggen.
Ja, precis. Att man måste kidnappa liksom. Som jag säger, men vi får alltid höras. Vi behöver inte höras nu. Vi behöver inte höras i det här. Vi kan ta något eget kring det.
Absolut.
Mm. Ja, det finns tid.
Ja, absolut.
Och det är så. Den kommentaren har man ju sett. Jag har sett den många gånger i den här MeToo-kampanjen. Att, men våldet mot män måste ju också få höras. Ja, det är ingen som har sagt att det inte får höras. Men det här är en annan kampanj.
Mm.
Det är så otroligt märklig inställning egentligen, men det är väl det här vanliga manliga privilegiet då som gör sig.
Ja, det är ju det. Någon annan får höras.
Ja, det är jobbigt.
Ja, men
förlåt att jag kidnappade den där, men jag kommer att tänka på.
Ja, nej, men det är väl helt sin ordning, men det är just det här idén om att så fort strålkastarljuset försvinner från mig som man i 2 sekunder, så måste jag ansträngt skohorna tillbaka det till mig.
Men strålkastarljuset är ju på er män.
Ja, hela tiden.
Som förövare, här visserligen, men ändå.
Ja, men precis. Ja. Vi är väl klara med just diskussionsdelen kanske. Vi ska väl slänga oss in apropå det här då i Quack You då.
Mm.
Hör vi entusiasmen.
Men alltså, min hjärna började brinna när jag såg det här, tror jag.
Alltså det... Ja.
Ja, men jag har nog aldrig läst en sån här katastrof någonsin.
Nej, faktiskt. Jag får hålla med.
Nej, jag har inte läst den än, så
jag kan säga så här att det här är så osammanhängande och svamligt så att det är väldigt, väldigt jobbigt att läsa. Men
det är ju lätt, man ska inte dra det här demenskortet bara för att han som har skrivit det här är väldigt, väldigt gammal. Men det är... Någon redaktör borde ju kanske ha
någon borde ha klivit in
bort
här.
Vissa grejer i alla fall.
Ja,
som
alla
absolut
fall
inte hör hemma.
Lite kontext här. Det är Staffan Heimersson som har skrivit en kolumn i Aftonbladet. Aftonbladet är Som vanligt då väldigt tydliga med att det är skribenten som står för åsikterna som förs fram och inte Aftonbladet, och det har väl aldrig tjänat dem så väl som just idag kanske.
Jag undrar, brukar den texten verkligen vara rödmarkerad? Det kändes som att de, alltså, de vill vara extra tydliga här, att det är så här, det här alltså, är inte vi som tycker.
Ja. Nej, men varför tar de in det i sin tidning om de inte på något sätt står bakom det?
Alltså... Jag kan säga så här att Andrev Valdén har skrivit en kolumn också om världen blir bara krångligare, men för vem? Där har de ingen sån text.
Men
ja, i alla fall. Texten är befogad, för att vad Staffan Heimersson gör här då i alla fall, i korta drag, för att det här är väldigt, väldigt svamligt. Det är väldigt utsvävande. Det är väldigt svårt att få något enhetligt sammanhang här i vad han egentligen pratar om. Men kontexten eller kontentan utav det hela är att han börjar med att jämföra MeToo-kampanjen med häxjakt då. Och sen så går han vidare till att...
Som en bokstavlig häxjakt eller en...
Mer eller mindre bokstavlig, ja. Mm. Och sen jämför han det här då med Stalins utrensningar i slutet på 30-talet.
Inte bara jämför, han typ likställer det. Han skriver att det är väldigt mycket likheter.
Ja, precis, att de medlemmarna i kommunistpartiet blev anklagade för opreciserade brott. Bevisen svarade ospecificerade vittnen för. Och det, okej, det här är motsatsen. Det här är folk som säger att jag utsattes för det här av honom.
Och många av förövarna säger ju också, ja, det gjorde jag. Alltså, det är ju inte så att alla anklagade säger, men jag har aldrig gjort det här. Förvånansvärt många har ju faktiskt erkänt att ja, absolut. Sen försöker de ju liksom snacka ner, ja, men det var inte så farligt och det var, man var lite full och det var lite ditt och datt så, men jag menar, det är inte som att de säger att de aldrig har gjort de här grejerna, många av dem.
Precis, det är ju så. Och han skriver så här också innan det här då, precis, så skriver han så här, det här är en liten sån här golden nugget. Jag är motsatsen till sexist när jag noterar att mycket i häxjakten i Salem påminner om MeToo. Alla vill vara offer. Och det här är väl, det är ju så fantastiskt jävla cyniskt att säga att alla vill vara offer, för att man går ut, alltså det här är ju precis som du säger, Frida, det här är ju folk som har, de har sagt det här gjorde han, och de har sagt ja, jag gjorde det där.
Ja.
Vem i det här vill ha utsatts för de här grejerna?
Jag vet inte.
Vill Cissi Wallin ha drogats och våldtagits av Fredrik Virtanen?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det har ju säkert gett henne så mycket fördelar, verkligen.
Ja,
hon
visst.
Har blivit uthängd och utskälld och anklagad för att vara en lögnare och kallad diverse saker.
Ja, och nu senast då presenterad som en person som ville vara ett offer då.
Ja, precis.
Mm. Alltså det är ingen som vill vara ett offer. Det är ingen som önskar det här på någon annan. Och jag såg det här på Twitter, att det är fascinerande då hur många av MeToo-kampanjens kritiker har önskats bli våldtagna av de som har utsatts för det här. Så fort någon går ut, om det kommer ut i media att det här och det här har hänt, den här personen har blivit förhållandena är de omvända. Vi har alla sett de här grejerna när till exempel högerextrema personer går ut och säger att jag hoppas du blir våldtagen när du inte tror på de här grejerna.
Mm.
Ja, du som inte tror på statistiken jag just dragit ur röven, jag hoppas du blir våldtagen. Den typen av retorik är det väldigt ofta. Jag misstänker att ingen tjej som läser det här, som har vågat starkt nog våga gå ut med sin historia och berättat för folk om de grejerna som hon har utsatts för, kommer gå ut nu och skriva någon jävla rant om att Staffan Heimersson borde bli våldtagen, som får se hur det är.
Nej.
Så att Och det här är någonting som de här tjejerna utsätts för. Alltså dels som de utsätts för det rent fysiskt. Men sen kommer det ut folk också som likt Staffan Heimersson tar förövarna i försvar. Och säger att men det var ju inte så farligt. Jag hoppas du blir våldtagen på riktigt så du får se hur det är.
Alltså, Lisa Röstlund, hon skrev en tweet om honom. Så här skrev hon och länkade till artikeln. Minns när denna herre besökte redaktionen en sommardag, tog alla manliga reportrar i hand, mig, enda kvinnliga på plats, nöp han istället i kinden.
Ja. Nej, men han är inte sexist.
Det känns väl talande, tycker
jag. Ja, precis. Och det och grejen är den då att sen efter det här kommer det också då han. Det är som att nu bara det blir bara kaos mellan öronen på han. Alltså det är
ja,
som att det
alltså
bara
innan så var det ändå så här, han hade någon slags röd tråd även om den var korkad liksom. När han började prata om Björn Borg.
Ja.
Va?
Och skatteparadis i Jersey och
ja.
Ja, det var förtalsgrejer och det var
prostitution.
Grejen är den i alla fall. Mm. Han sammanfattar det här i fyra stycken, vad jag tolkar, det här är punkter alltså, som han tycker då att det här är effekten som kommer bli utav det här. Och håll i er. Vi börjar med ett då. Indignation över pojkars drullighet och identifikation med kvinnors utsatthet skapar rea på att sparka folk. Att alltså det här har gjort då att det ska bli, att det är lättare att göra sig av med personal då. Att indignation över pojkars drullighet.
Ja, det är också och, så här, pojkars drullighet.
Och det är så liksom här, det ska ursäktas på de mest banala och idiotiska sätt. För att män ska kvoteras in i styrelser, män ska ha högre löner, män ska ha större fördelar. Men uppenbarligen så förstår män ingenting om hur man ska bete sig. För att så fort såna här grejer kommer fram,
Jag är helt, jag förstår ingenting av hur man kan prata med folk.
Så då är det som Martin Timell då, som på fullaste jävla allvar kan påstå att han har gått runt i 20 år. Oj, jag har gått runt och varit rolig gubbe och pratat så här lite skojigt med folk och kallat dem för fitta och tryckt upp dem mot väggen och tagit lite bröst och sånt. Men det är sånt man gör i min bransch. Nej, det är faktiskt inte det.
Ja, men det är ju bara en pojkes drullighet tydligen. Ja, det är också så tydligen sjukt. Så här, många av dem som har gjort de här grejerna, de är liksom, det är 70-åriga män som har satt i system att så här, om inte du suger av mig nu så kommer du aldrig att kunna göra någonting i den här branschen någonsin igen.
Så här
det
gör man
är ju pojkars drullighet. Jag menar, ja.
Det är att utpressa, det är att förtrycka och det är så fruktansvärt vidrigt. Så att kalla det för pojkars drullighet är ju helt fantastiskt egentligen. Men, och det här är bara punkt ett. Punkt två.
Ja, men
nolltoleransen, ja, speciellt mot den konstnärliga sektorns stjärnor, gör Sverige till ett kulturellt kalhygge.
Det där kan vara den dummaste meningen som någonsin har formulerats.
Precis.
Jag säger inte att det är det, jag säger att det kan vara det.
Ja.
Den är helvete vad korkat.
Ja.
Vilka stjärnor är det han kommer sakna så himla mycket så att kvinnor ska behöva sätta sina kroppar till?
Ja.
För att det är så viktigt för honom att de ska vara kvar.
Och att säga då att en, för sig, han säger ju här att ja, det här förekommer.
Mm.
Men en nolltolerans mot sexuella trakasserier.
Ja. I alla fall är det stjärnor.
Ja, skulle göra Sverige till ett kulturellt kalhygge. Alternativt att det kanske lämnar utrymme till stjärnor som inte behöver förtrycka och kränka andra människor för att överhuvudtaget göra sitt jävla jobb.
Ja, eller kvinnor
du är lite
som kanske
där,
kan då få bli stjärnor för att de vågar ta plats och inte kanske lämna bransch för att de blir trakasserade.
Ja.
Det är som att han tänker att alla de här gubbarna som sitter på sina piedestaler, det är liksom det enda vi kan ha. Har vi inte det så har vi ingenting. Det stämmer ju inte. Det lämnar ju plats för andra.
Sverige är tydligen ett kulturellt kalhygge utan de här männen som gör de här grejerna. Kvinnorna som är utsatta för dem, som skulle florera ännu mer och synas ännu mer och orka verka ännu mer om de inte utsattes för de här kränkningarna. Det spelar honom tydligen ingen som helst roll. För nej, de tillför ju ingenting ändå. Jag
orkar inte.
De verkar ju inte tillföra någonting överhuvudtaget. Sverige skulle bli ett kulturellt kalhygge, säger han uttryckligen.
Jag litar inte riktigt på hans inställning om kultur.
Nej.
Om man säger så heller.
Men vi har ju faktiskt två punkter kvar. Punkt nummer tre. Prostitutionen ökar. Män känner att betald sex är juridiskt säkrare än kärlek hittad på kalas, datingsajter och arbetsplatsen.
Jag tar tillbaka. Det här är den mest korkade meningen någonsin.
Så att jag hade glömt kärlek, det här. Kärlek är ju besvarat.
Mm.
Ja, det kan ju faktiskt vara värt att påpeka på något sätt. Ja, man kan känna kärlek själv. Man kan bli så att säga olyckligt kär i någon, tycker att man blir intresserad av någon som inte är intresserad av en tillbaka. Fine, det kan man göra. Men att tycka då att ja, henne är jag intresserad av. Jag antastar henne i kopieringsrummet nu på kafferasten, så får vi se om det är bemöts, om det är positivt bemötande tillbaka här. Hon kanske också är intresserad. Och det här kanske är hennes grej. Och svaret på det är såklart nej då. Så att måste man uttrycka sin kärlek på sätt som är, om man säger då, juridiskt osäkra?
Ja, det är en väldigt rimlig fråga. Plus ja. Att det är så här, män känner, blir inte ni lite kränkta över att han uttalar sig om att ni hellre skulle köpa sex än att våga liksom bli kär i någon som ni träffar på ett kalas?
Ja, men alltså,
men det är så dumt påstår och jag känner liksom ingen.
Nej, det är fruktansvärt nedvärderande mot män, ja, att uttrycka sig på det här sättet.
Det finns
nej, men han är så dum på så många här. Sätt att det liksom går inte ens att ta åt sig av det.
Jag tolkar det här på ett lite annat sätt ändå. Om man säger så här. Det är juridiskt osäkert att gå in i en kärleksrelation. Så vad gör jag istället? Jag går till en sexarbetare. Vad är kvinnan till för?
Ja, sex.
Om enda skälet för mig att gå in... Det vad jag efter, vad jag är ute efter i livet. Om jag är ute efter en kärleksrelation, så är jag inte ute efter en renodlad sexuell relation. Det får jag om jag går till en sexarbetare. Och vad han säger här är att okej, det här, det blir lite för juridiskt osäkert. Jag är lite för dålig på det här med kärleksrelationer. Jag förstår inte riktigt signaler eller överhuvudtaget hur man beter sig inte mot andra människor som man faktiskt kommer ganska långt med om man ska inleda en kärleksrelation. Att ha litet jävla hyfs och folkvett och respektera kanske den andra parten som en tänkande, fungerande individ ungefär, lite som jag själv. Kan jag applicera de grejerna som jag tar för givet i mig själv på den här andra människan, så kommer jag faktiskt ganska långt.
Mm. Absolut, jag menar, jag tycker det säger ju någonting också att han byter ord. Han säger, män känner att betald sex är juridiskt säkrare än kärlek hittad på, ja. Alltså, det är ju två olika saker. Definitivt. Det finns ju en anledning till att han byter ordet där, för annars han har lika gärna kunnat sagt då att män känner att betald sex är juridiskt säkrare än sex hittad på bla bla bla. Om det skulle vara så att män känner så, ja, men då får ni fan se hur ni uppför er. Så jävla svårt är det väl inte att förstå om den andra personen är med på det. Och ett litet tips kan ju vara att droga inte personen mot dennes vilja. Det är
precis, för det som diskuteras inom ramarna för MeToo-kampanjen, det är ju inte att han var lite creepy på en date, utan det, alltså, det förekommer ju såklart också. Men då, det som har kommit fram är ju såna här grejer som att man säger att men i våran bransch gör man så här. Ska du bli någon inom partiet, så är det bäst att du tar dig dina kläder.
Mm.
Det har ju ingenting med det han beskriver att göra. Det är som att han precis har totalt missat vad allt det här handlar om.
Ja, det har jag.
Och det, ja.
Alltså, men, jag förstår inte riktigt, men ja.
Vi har det. Jag
förstår inte riktigt honom. Alltså.
Nej, punkt fyra. Och,
är det en punkt till?
Yes. Och, jag kan säga så här, den gode Staffan har haft goda smaken att spara det bästa till sist.
Åh nej, 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 nej.
Två generationer unga människor kommer i en framtid att klandra oss för att de förlorat chansen till sexualitetens glädje.
Va?
Yes.
Va?
Men alltså, nej, men,
så nu,
han är ju den andra.
Nu alltså, när vi inte får kränka er kvinnor längre, Frida, ska du vara klart för er. När vi inte får våldta er när ni är påverkade av droger och alkohol, så kommer generationer framåt se ner på oss för att vi har tagit ifrån dem sexualitetens glädje, som uppenbarligen är princip en form av nekrofili där vi har sex med kvinnor som inte längre är vid medvetande.
Mm.
Och det är ju, som man vet, höjden av sexualitetens glädje då.
Så att, men han är ju den andra gubben som uttrycker sig på det här sättet inom MeToo, att det är så här, vi får inte den här härliga fulla farbron på en fest, kommer du ihåg? Nej. Han?
Ja, precis.
Mm. Han fick väl också kvack ut i det, men det är så sjukt att man, så här, att man kan tänka så.
Men det här tycker jag ändå är att ta det på många sätt några steg längre.
Ja, definitivt.
För att han säger alltså att så länge vi inte är villiga, och nu när vi ändå på något sätt kollektivt har satt ner foten för det här, och han menar ju då att det här kommer vi straffas för, och framtida generationer kommer att se ner på oss för att vi satte ner foten mot sexuella trakasserier mot kvinnor. Mm. Eftersom det på något sätt då skulle förta då sexualitetens glädje. Och det här är ju så idiotiskt så att det är nästan svårt att sätta ord på det.
Oh.
Alltså det är svårt att bemöta ett sånt här genomuselt argument. För att det här är inte ens ett argument, det här är ju ett påstående. Han påstår sig veta hur två generationer fram kommer att känna inför den här MeToo-kampanjen och vad han grundar det här på. Det vore ganska intressant att veta. För att det är uppenbarligen, alltså ärligt talat, och det är ju ingenting. Han har ju dragit det här ur röven bara. Han försvarar ju förövarna genom att lägga skulden på dem som säger att nu räcker det.
Mm.
Och det här är ju något så fruktansvärt vidrigt, måste jag säga. Så att jag tycker att Staffan Heimersson är uppenbarligen en dålig människa, skulle jag säga. Han, alltså, normalt sett så bemöter vi såna här grejer, alltså snedsteg nästan, som folk har gjort. Men det här visar, tycker jag, en sån rutten jävla karaktär. Så att Staffan Heimersson, fuck you, och du kan dra åt helvete, ärligt talat. Alltså, för det här är så, det är så fruktansvärt idiotiskt. Och att Aftonbladet överhuvudtaget, visst, de kan ha en liten röd blänkare i början och säger då att nej, vi står inte för det här. Nej, tro fan för att ni inte gör det. Ni släpper ju fram den här skiten. Han är alltså etta på mest läst på Aftonbladet. Aftonbladet behöver ta tag i det här. Det kan inte bara stå att det här kommer från skribenten. Ja, det är hans namn som står på det, men det är eran jävla tidning.
Och, ja, det är inte som att alla får publicera vad de vill där. De väljer ju ändå ut. Jag menar, ja, något publicistiskt ansvar måste de ju ta ändå.
Ja, 100%. Jag menar, Staffan Heimersson är uppenbarligen en idiot. Va? Och de släpper fram honom i det här och ger tyngd till alla de här påståendena han kommer med. Till folk som sitter hemma och tycker att ja, det här kommer ju inte bli sluta bra. Och nu har det här gått för långt och bla 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 bla.
Men ja, kan jag inte få läsa sista meningen i hans text här? För den, den är så talande för hur förvirrad den här texten är. Jag och min kille satt och läste det här. Mm. Vi förstod ingenting. Så jag kan bara avsluta. Ja. Det här avslutar alltså hans text med allt det här som varit innan då.
Mm.
Utan åtalshot kunde själsläkaren Moltas Eriksson, som sångaren Bobo Slacke i Helmer Brydds Eminent Five Quartet, sjunga om en man som shoppade kaviar, blombukett och chokladask och därigenom investerade i ett möte hemma hos en kvinna. Citat 365 och 57 till ingen nytta, för där låg hon redan naken i tamburen. Aj, aj. Så det var slutet på hans text.
Mm.
Känner vi att det var relevant? Logiskt?
Nej, ingenting.
Nej, här har vi alltså
överhuvudtaget.
I den här sångtexten som han citerar här, så har vi uppenbarligen en kvinna som villigt ingår i kanske då en sexuell relation.
Ja.
Och det är det här som människor som Staffan Heimersson inte kan greppa. För jag tror inte att han riktigt ser skillnaden här. Alltså att var gränsen går från till ofrivillig sexuell relation.
Nej.
Och det är ju precis där det handlar om. Det är inga jävla romantiker som är ute och drar in tjejer i buskar i parker på nätterna. Så, nej, och det är inte som att tjejer är
så här, vi vill aldrig ha med någon att göra på ett sexuellt sätt någonsin igen. Nej. Utan det är mer att man kanske själv vill välja vem man vill ligga med och inte.
Ja, och det är lite
ganska rimligt som, krav kan jag tycka.
Och då kommer sådana här män då som är, ah, men du lilla gumman, det har ju redan valt åt dig, kom hit nu. Och vill du bli någon i den här branschen så är det bäst att du klarar av dig.
Grottmännen minsann, de klubbade ner sina kvinnor och drog in dem i grottan, och så vill vi att det ska fortsätta vara.
Ja, ja, det
är... ja, men det var en väldigt förvirrad text. Det var bara det jag ville få fram, att det är liksom, han slänger in massa grejer som inte riktigt förklaras på något sätt vad kopplingen eller syftet är, och det är inte någon vidare källor heller, utan det är ju mest bara draget ur övande och allting.
Ja, det är brödtext som på något sätt ska ge en intellektuell tyngd och få det att verka som att det här, den här skiten till krönika är mer genomtänkt än vad den är. Mm. Så att, och vi kan väl säga att det gick väl så där kanske. Hoppas att Aftonbladet reagerar på det här, för det här kampanjen är alldeles för viktig för att de ska hålla på och skita på den med såna här värdelösa jävla krönikor.
Mm.
Ja, tvära kast kan vi väl säga. Vi ska gå vidare och gå in på 1000 kvack istället, som är betydligt mycket trevligare. Och det handlar väl egentligen bara om att vi ska gratulera Emma Frans. Hon har ju vunnit så stora journalistpriset under kategorin Årets röst.
Coolt.
Eftersom hon då har, hon medverkar ju regelbundet i Svenska Dagbladet bland annat, i Vetenskapskollen då. Och ja, hon gör massa saker, det har ni ju sett. Hon är ju väldigt populär på Twitter, hon poddar, hon är väldigt, väldigt aktiv och sprider det här vetenskapliga tänket, och tycker ju också då att och hon sprider också den här idén om att journalism ska fungera som vetenskap på många sätt, alltså källkritiskt på samma sätt, och alltså att det ska vara lite samma tänk där. Och det kan man väl skriva under på, antar jag.
Ja, absolut.
Så att, definitivt 1000 kvack till Emma Frans, för att hon är en sån viktig röst, har blivit under de senaste åren, och inte slutar, utan att hon bara fortsätter gå ut och sprida det vetenskapliga budskapet som är så viktigt, tycker vi.
Jag hoppas ju att hon blir årets folkbildare också.
Ja, hon är...
jag tror hon har en bra chans.
Ja, det skulle jag också tro, absolut. Ja, ska vi gå vidare till insändare då kanske?
Bara för att vi hade så lite i, nej, inte bara därför, men vi hade ganska lite i dokumentet och tänkte att det här blir ett kort avsnitt.
Ja.
Det gör det inte, men bara därför så har jag tre insändare. Alla relaterar till samma insändare som startade allting, som jag inte lyckas hitta. Det verkar som arkivet bara sträcker sig ett visst tag tillbaka, så jag får svaren på en insändare.
Okay. Ja.
Så jag tar dem i omvänd kronologisk ordning.
Gör det.
Den senaste först. Kyrkbröllop utan att tro på Gud. Hyckleri. Svar till Rolf Ahlberg den 16 november. Och det är den jag inte hittar då. Det är originalet där. Själv verkar du helt felfri, så du behöver inte bekymra dig. Dock tror jag att de flesta av oss sagt eller gjort någonting som man inte menat. Det gäller både kristna och icke-kristna. Därför kan man säga att alla är hycklare, mer eller mindre. Jesus, grundaren av den kristna tron, avskydde varje form av hyckleri. Så där har du bundsförvant bland alla andra. Om du läser Matteus evangelium kapitel 23 kan du på flera ställen se vad Jesus säger om hycklare. Citat, vi är fariser och ni hycklande religiösa ledare. Slutcitat. I rättvisans namn måste också nämnas något om det hyckleri som kristna ser i den icke-kristna världen. En del människor lever större delen av sina liv utan att bry sig om vare sig Gud eller kyrkan. Ändå vill de ha en präst eller pastor för att få en kristen begravning. En sorts gardering om det nu skulle finnas någon sanning i kristendomen, trots allt. Sedan finns det föräldrar som låter döpa sina barn utan att ha en tanke på att fullfölja de löften de ger om kristen fostran. Många som gifter sig i kyrkan ger löften till Gud som de inte tror på. Är inte detta rent hyckleri? Undertecknat bah. Mm. Ja, nej, eller så är det bara att man inte förstår kopplingen mellan en tradition och religionen, som dop, konfirmation och annat. Mm. Det är ju jättemånga som inte ens förstår vad det är man gör med de här sakerna.
Precis, jo, men det är också. Det är min upplevelse med.
Ja, jag har en till, ett till svar på Rolf Ahlberg, så jag blir så nyfiken på vad det var Rolf skrev här. Religion. Rolf Ahlberg påstår att det inte finns vetenskapliga bevis för att Gud finns. Så långt håller jag med. För Gud ryms inte inom vetenskapen. Mm. Men avsaknaden av bevis är i sig inget argument mot Guds existens. Det säger mer om vetenskapens begränsningar. Man kan ju också vända på resonemanget och säga att det saknas bevis för att Gud inte finns. Sådana ska väl också finnas om en ateist ska vara säker på sin sak. Låt oss istället tala om bevis för bevis tala om argument för eller emot Guds existens. Det finns nämligen observationer som faktiskt kan tyda på att det skulle kunna finnas en gud. Okej, är ni beredda på det här?
Mm.
Allt som finns i den här världen har en orsak. Borde inte själva världen i sig också ha det?
Ja. Hur skulle en person... Bra argument där.
Ja.
Precis, det här är ännu bättre. Hur skulle en personlighet kunna uppstå ur någonting opersonligt? En totalt slumpmässig evolution förutsätter mycket tur och en oändligt lång tid. Inte förefaller det inte troligare att någon har styrt utvecklingen.
Nej.
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 I alla fall är min slutsats att det krävs mycket mer tro för att tro på slumpen än att det gör att tro på en skapargud. Mm. Sedan tar insändaren också upp frågan om livet efter döden. Detta är den kristna trons starkaste gren. Vi har faktiskt en Jesus som var död men sedan återvände till livet. Nej.
Nej.
Utrymmet i en insändare räcker inte till för någon längre argumentation för Jesu uppståndelse. Nej. Jag kan bara utmana alla att komma med en alternativ förklaring till att graven var tom.
Nej.
Var påhittat. Att så många mötte den uppståndne och att lärjungarnas liv blev så förvandlade efter denna händelse. Ja, det är en bok. Under tiden fortsätter vi i kyrkan att bekänna både Gud och de dödas uppståndelse. Hälsningar Thomas Bollström, en präst i Brålanda. Sen kommer vi till min favorit.
Mm.
Det är bästa svaret på den här Ahlbergs insändare den 16 november som jag inte hittar.
Ja.
Jag är ett starkt vittne till att Gud, citat, finns, slutcitat. Rolf, så underligt det är, jag som talade med Gud i morse. Vi brukar träffas varje morgon och samtala om svårigheter och glädjeämnen. Likaså träffas vi ikväll innan jag somnar och säger tack för denna dag. Jag är ett starkt vittne till att Gud, citat, finns, slutcitat. Våra träffar kallas bön och det är lika verkligt som att du och jag träffas.
Ja.
Nej, det är väl inte riktigt.
Jag har mina tvivel.
Nej, det är väl inte, alltså jag vill inte håna med någon särskild person här, men det är inget argument för...
Jag kan göra det annars.
Okej. Okay.
Inga problem.
Nej,
men det är inte ett hållbart argument för att det ska finnas någon skaparmänniska eller varelse som har skapat precis allting.
Mm.
Att du sitter och fantiserar ett samtal.
Nej, precis. Nej, sorry.
Ja.
Jag kan prata med djur, men det betyder inte att de svarar. Så att du pratar med Gud betyder inte att han finns.
Nej.
Eller hon, eller det, eller vad nu.
Nej, precis.
Herregud, jag vill verkligen veta vad Rolf skrev som har väckt sån storm.
Ja, precis. Ja, man saknar ju lite där, men svaren var ju faktiskt rätt så bra. Så att...
Ja, jag tror inte att en insändare som har skapat de här svaren är det vi ska ta upp, utan vi tar upp svaren för att de är mycket bättre.
Ja. För oss att prata om. Är vi nöjda för idag? Eller vad säger
jag? Ja,
herregud. Ja. Nu somnar jag snart.
Skönt. Ja. Och med detta då så säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Och lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.